USA och Iran är inte nära en överenskommelse enligt Irans utrikesdepartement. Nytt chip ska hjälpa Kina att kringgå amerikanska sanktioner. Och oroande utveckling att unga personer rekryteras till extremistmiljöer visar ny rapport. Här är Ekot kvart i sex med nyheter, ekonomi, kultur och sport. I studion Alexander Ivanovski. Samtidigt som USA sagt att en uppgörelse är nära förestående säger nu Iran att det inte stämmer, även om man gjort framsteg i många frågor. Det uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement. Så här sa vår Mellanöstern-korrespondent Sama Hadrus för en timme sedan.
Ja, utrikesdepartementet säger att USA och Iran har kommit överens i flera frågor, men att det inte innebär att ett avtal är nära förestående. Utrikesdepartementets talesperson menar att Iran nu också tar avgifter från det han kallar för navigationstjänster från fartyg som passerar genom Hormuzsundet, och enligt honom så ska ju de här avgifterna användas för att skydda miljön i sundet. Iran beskriver inte detta som tullar utan som avgifter. Och tidigare så har man kallat de här avgifterna för säkerhetsavgifter. Man använder alltså aldrig benämningen tullar. Idag så upprepade också Iran att man har fört samtal med Oman om hur Hormuzsundet ska förvaltas.
Och vilka är de svåraste punkterna då att lösa för att nå ett avtal mellan USA och Iran?
Ja, eftersom avtalsutkastet inte har publicerat offentligt så är det väldigt svårt att veta exakt vad parterna är överens om eller inte. Mycket bygger fortfarande på läckor och uppgifter från anonyma källor, men det som verkar tydligt i alla fall är att Iran i nuläget inte vill diskutera kärnenergiprogrammet. Istället så vill man först nå en bredare överenskommelse med USA eller ramverk om permanent avslut av konflikterna och krigen i både Iran men också hela Mellanöstern inklusive Libanon. Något som Irans utrikesdepartement upprepade även idag.
Och hur fortsätter förhandlingarna nu då?
Det är fortfarande oklart hur och när parterna kommer att träffas. Det finns inga planerade möten i Pakistan till exempel, men samtidigt så fortsätter medlarlandet Pakistan att arbeta intensivt och försöka få fram ett avtal, eller åtminstone ett ramavtal mellan parterna. Just nu så befinner sig Pakistans arméchef tillsammans med premiärministern i Kina för samtal med den kinesiska ledningen om situationen kring Persiska viken, och även Gulfstaterna försöker fortsatt påverka processen i hopp om en överenskommelse som avslutar den här konflikten.
Det säger Mellanöstern-korrespondent Sama Hadrus i samtal med Annika Nordin. Den 2-årige pojken Lukas som hittades blöt och nedkyld i Nyåker i Västerbottens län efter en omfattande sökinsats under natten till idag har fått lämna sjukhuset. Det uppger hans familj. Nikolaj Toador är farfar till Lukas och han berättar hur tacksam han är för alla som har hjälpt till att leta efter hans barnbarn.
Jätteglad, jätteglad. Jag vill tacka för alla volontärer, alla militärer, alla poliser, alla som jag känner och ingen känner. Jag vill tacka för att han så hitta min pojke.
Det var vid klockan 1 i natt som 2-årige Lukas hittades utomhus i Nyåker i Nordmalings kommun. 14 timmar efter att han anmälts som försvunnen. Maria Fredriksson är presstalesperson hos Polisregion Nord.
Vi hade ju en otroligt stor uppslutning. Det var otroligt många människor som var med och sökte insatsen. Och vid ett tiden på natten så var det personal från Försvarsmakten som hittade honom ungefär 20 minuters gångväg från bostaden där han försvann.
Har man gjort någon analys av varför man inte hittade honom tidigare om det ändå var så hyfsat nära?
Det är en fråga som jag inte kan svara på. Men det var ju inom sökområdet i alla fall.
En av dem som deltog i sökinsatsen var Anders Evensson som är hemvärnssoldat i Ångermanlandsbataljonen och var med när 2-åringen hittades.
Ja, väldigt speciell känsla när man har letar efter honom och så hittar man honom och han verkligen han vill inte släppa utan han sitter fast runt mig och jag håller i honom, så att det är väldigt 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 speciell känsla när man går med honom mot ambulansen.
Lukas familj är från Rumänien och har regelbundet besökt Sverige i över 10 års tid och har nu varit här i ungefär en månad. Efter att Lukas hittades i natt fördes han till sjukhus, men nu är han hemma igen med sin familj. Pappa Ion Toader berättar hur det kändes att få se sin son igen efter att han varit försvunnen i över 14 timmar.
När jag såg honom, jag tror att jag hade såg guden. Alltså jag vill krama honom. Jag vill sitta bara bredvid honom, att jag skulle sitta och leka med honom. Att han skulle syns sig bra.
Polisen misstänker inte något brott i samband med försvinnandet.
Reportrar här var Emma Garsson och Jenny Johansson, P4 Västernorrland och Ekots Victoria Scott. Idag presenterar Center mot våldsbejakande extremism sin årsrapport. Och en oroande utveckling är att unga personer rekryteras till extremistmiljöer genom bilder och filmer av extremt våld. Det säger Robert Kindroth som är chef för centret.
Det som oroar mig och som jag ser en röd tråd med alla extremistmiljöerna, det är en våldsfascination bland unga och att vi vuxna behöver ta ansvar hur konsumerar de våld så att det inte går att radikaliseras och går in i en väldigt destruktiv miljö.
Center mot våldsbejakande extremism har funnits sedan 2018 och är en del av Brottsförebyggande rådet. I dagens årsbok skriver centret att extremismen fortsatt är en stor och komplex samhällsutmaning, och valår som det ju är i år tenderar att medföra ökad polarisering och i vissa fall hot mot demokratiska institutioner och förtroendevalda. Och en central del av rekryteringen till extremistmiljöer är alltså mobiltelefonen.
Det sprids propaganda men också väldigt grovt våld. Och det är ju liksom en del, en taktik, en strategi av de här extremistiska grupperna att föda in sån här på olika plattformar. Men vad gör det med en väldigt ung människas hjärna när man konsumerar så grovt våld? Det här är alltså halshuggningar av barn som 12, 13, vi kan säga som 14, som sitter och konsumerar detta under flera timmar. Hur radikaliserad blir man? Hur svart och vit? Här måste vi diskutera hur vi håller dem borta från de här.
Hur gör man det?
Det går ju inte. Ja, vi kan förbjuda plattformar och liksom ta bort terrorisminnehåll. Det går ju liksom att jobba, men då är det reaktivt hela tiden. Här måste vi också utbilda våra barn. Låta dem vara streetsmarta även på telefonerna. Och vara nyfikna som föräldrar. Och kanske föräldrakontroll.
Det säger Robert Kindroth vid Center för våldsbejakande extremism. Reporter var Simon Andrén. Där är Ekot i P1. Snart handlar det om svenskarnas rökvanor. Men först om att i Kina så kämpar industrin som tillverkar datachip med att bli oberoende av amerikansk teknologi efter USAs sanktioner mot Kina. Och idag meddelades ett framsteg.
Det kinesiska telekombolaget Huawei uppger att företaget kommer att tillverka sitt nyaste chip med hjälp av en ny teknik som utvecklats för att komma runt amerikanska sanktioner. USA har nekat Kina tillgång till världsledande amerikanska företags datachip och utrustning för tillverkning av chip. En strategi för att försöka hålla tillbaka Kinas utveckling av avancerad AI och låta USA behålla sitt försprång. Men Huaweis nyhet är ett tecken på att det amerikanska förbudet att sälja till Kina snarare sporrar egen kinesisk utveckling. Den kinesiska statens inriktning mot forskning och högteknologi stöttar utvecklingen av kraftfulla chip i Kina, och i femårsplanen står att Kina ska bli världsledande. Kinesiska aktieindex med fokus på högteknologi steg efter beskedet från Huawei. Efter ett möte i oktober i fjol mellan USAs och Kinas presidenter lovade USA att släppa på exporten av en typ av avancerade chip. Men då hade kinesiska företag redan fått order om att inte köpa. Trots eftergiften från den amerikanska administrationen väljer alltså kinesiska myndigheter att satsa på självförsörjning för att inte än en gång bli beroende av USAs goda vilja. Men på den amerikanska presidenten Donald Trumps senaste toppmöte i Peking fanns den Taiwan-födde chefen för världens mäktigaste chipföretag, amerikanska Nvidias Jensen Huang. Han valde att stanna kvar en tid extra i Kina och blev uppmärksammad när han ställde sig att sörpla nudlar på en smågata. Trots det är det långt ifrån självklart att han får sälja avancerade chip till Kina igen om stormakterna USA och Kina nu går tekniskt skilda vägar.
Det säger Ekots Kina-reporter Hanna Salberg. Telekomjätten Ericsson flyttar från Stockholmsförorten Kista. I framtiden kommer bolagets huvudkontor att ligga i Hagastaden i Stockholm. Ericssons vice vd Per Narvinger säger att han är nöjd med beslutet.
Vi har gjort en översyn vad vi tror är konkurrenskraftigt på sikt. Var vi kan hitta en attraktiv miljö för våra medarbetare, både nuvarande och framtida. Och tittat hela Stockholmsområdet, även vara kvar i Kista. Men vi har landat i att Hagastaden är ett fantastiskt möjlighet för oss och för våra medarbetare.
I stort sett hela verksamheten med runt 8500 anställda kommer att lämna Kista. Och flytten inleds i början av 2028.
Men det kommer pågå under ett antal år, vilket också gör det möjligt för Kista att anpassa sig när vi lämnar.
Sen slutet av 1970-talet har flera IT- och teknikföretag flyttat in i Kista, vilket också gett stadsdelen sitt smeknamn Sveriges Silicon Valley efter förlagen i USA. Men på senare år har flera företag dock lämnat området, bland annat IBM. Kristoffer Fjellner är oppositionsborgarråd och gruppledare för Moderaterna i Stockholm och han oroas över utvecklingen i Kista.
Vi moderater har länge varnat för en negativ utveckling i Kista, men det här riskerar att bli spiken i kistan för Sveriges Silicon Valley att göra Kista till en spökstad.
Men Stockholms finansborgarråd, socialdemokraten Karin Vangård, menar att konsekvenserna av Ericssons flytt är mer positiva än negativa.
Jag är väldigt glad över att Ericsson väljer att fortsätta utveckla sin verksamhet och investera långsiktigt i Stockholm. Med det sagt så har vi naturligtvis utmaningar i Kista. Och det kommer vi hantera naturligtvis om att vi vill ha in nya hyresgäster i de lokaler som Ericsson lämnar.
Reporter Jakob Ericsson. Börsen i Stockholm så stängde den på plus 1,5%. I Frankfurt gick börsen upp med 2%. Och så har vi en rättelse. I lunchekot så sa vi att Londonbörsen gått upp med 0,2%. Men den siffran är inaktuell. Rätt är att Londonbörsen är stängd idag. Även i New York är börserna helgstängda idag. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 29 öre och en euro 10 kronor och 81 öre. Beskeden om profiler som lämnar SVT har fortsatt idag. Samtidigt kommer kritik mot företagets satsningar för att nå unga väljare inför valet. Torbjörn Karlsson på Kulturnytt, vad handlar den här kritiken om?
Ja, när det gäller medarbetare som lämnar så hänger väl det delvis ihop med de nedskärningar på 355 miljoner som SVT står inför. Men det är också flera av profilerna som slutar som har kritiserat den publicistiska inriktningen. Och kritiken specifikt mot valsatsningarna kommer närmast från Svenska Dagbladets biträdande kulturchef Essy Klingberg, som efter att ha tittat igenom SVTs satsningar som riktar sig till den så kallade Generation Z tycker sig se ett mönster av ytligt tilltal och menar att det riskerar att göra public service irrelevant. Så här sa hon i P1 Morgon i morse.
Man pratar med tittarna som om de vore barn. Man känner ett behov av att dumma ner det. Jag tror att man riskerar att odla en generation som inte förknippar public service med intellektuell seriositet.
Och vad säger SVT om den här kritiken?
Ja, i debatt med Essy Klingberg medverkade SVTs nyhets- och sportdirektör Anna Kareborg i morse. Och hon tycker bland annat att kritiken är ensidig och missar SVTs bredd.
Bara den senaste veckan så har vi haft över 20 timmar av politik eller valrelaterat utbud. Att ha möjligheten att ställa till exempel frågor direkt till partiledarna är en variant. Och en annan är ju de klassiska utfrågningarna.
Men hur svårt har SVT egentligen att nå den här yngre målgruppen då?
Ja, vi har pratat med Jonas Olsson som är föreståndare för medieforskningscentret Nordicom vid Göteborgs universitet. Och han säger att även om SVT är den nyhetsleverantör som når flest svenskar en vanlig dag så visar siffrorna att tonåringar och unga vuxna i högre grad än tidigare generationer väljer bort public service-bolagen till förmån för andra medier. Och det här är inget som är unikt för Sverige.
Det här är tendenser som vi ser överallt i västvärlden. Och så public service i våra grannländer står inför precis samma dilemma, och diskussionen kring public service är precis densamma i de andra nordiska länderna.
Det säger Jonas Olsson, medieforskare på Göteborgs universitet. Och före det så pratade jag med Torbjörn Karlsson på Kulturnytt. En sällsynt brittisk första upplaga av Harry Potter och De vises sten som gavs ut 1997 har sålts för 17 000 pund, motsvarande 213 000 svenska kronor, på auktion. Boken kostade knappa 5 pund när den först släpptes för snart 30 år sedan. Utgåvan, som också ska ha varit i perfekt skick, har legat bortglömd på en vind hos en bokrecensent i Skottland. För första gången röker så för svenskar dagligen att Sverige anses vara rökfritt. Det visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som publicerades idag. Mats Ramstedt är forskningsansvarig där.
Så det är en massiv nedgång i rökningen, som är en fortsättning på en långsiktig nedgång sen början av 80-talet.
Det är första gången sen CANs mätningar inleddes som andelen daglig rökare i Sverige hamnar under 5%-strecket. Enligt en definition från Världshälsoorganisationen så är Sverige därmed ett rökfritt land. Skälet, det är kraftigt ökade priser och en framgångsrik tobaksupplysning, tror Mats Ramstedt.
Men även att öka möjligheten att få hjälp att sluta har ökat under den här perioden. Och mycket också som ska minska att folk vill börja röka.
Vi röker inte dagligen.
Verkligen. Julia och Sasha sitter på en bänk vid Karlaplan i Stockholm. I händerna var sin rykande cigarett.
Kanske max en gång i veckan. Ja. Knappt.
Ja, spontanrökningen, de som tar en cigg då och då, som Julia och Sasha, den ligger kvar på ungefär samma nivå, drygt 5% sedan 2003.
Man får unna sig lite.
Blir ni mindre sugna på att röka när ni vet att det är så få som röker, eller hur? Vad tror ni?
Alltså, jag tycker alla har ett eget ansvar. Och jag tycker självklart att det är bra att det är så få som röker. Men det påverkar inte direkt mig personligen. För det är ju mitt eget val.
Samtidigt så är Sverige långt ifrån ett nikotinfritt land. Allt fler snusar nämligen. Snabbast är utvecklingen bland kvinnor. I den gruppen så har antalet snusare mer än tredubblats på 15 år. Från 4-14%. Något som inte minst från tobaksbranschen brukar hållas fram som en orsak till att allt fler överger cigaretterna. Det finns det dock inga siffror på, säger Mats Ramstedt.
Dels är det många som inte har använt någon tobaksprodukt tidigare som börjar snusa, men det finns ju också de som har rökt tidigare och börjar snusa istället. Men hur utbrett det är, det har vi inte kunnat titta på i den här undersökningen.
Och i serien Nikotinkriget i appen Sveriges Radio kan du höra om hur tobaksbranschens lobbyister marknadsfört det vita snuset i kampen mot rökningen. Reporter Mattias Plejel. Och nu Radiosporten med Per Karl.
Som börjar med fotboll.
För första gången i historien saknas spelare från Real Madrid i Spaniens trupp till herrarnas fotbolls-VM. Det är första gången under landets 16 VM-slutspel som ingen spelare från storklubben finns med. Skadade Barcelona-stjärnan Lamine Yamal är uttagen i truppen. 18-åringen förväntas missa Spaniens VM-premiär mot Kap Verde den 15 juni och eventuellt även den andra matchen mot Saudiarabien. Men hoppet är att han ska vara fullt återställd till den sista gruppspelsmatchen mot Uruguay.
Tova Strömberg, reporter. Tidigare speedway-världsmästaren Tai Wofinden är skadad igen. Han föll av motorcykeln under en tävling i Polen igår. Han rapporteras att ha brutit flera revben och inte aktuell för att köra för sin svenska klubb Dackarna i morgondagens ligamatch. I hockey-VM så leder just nu Norge med 2-1 mot Tjeckien. Det är ett resultat som betyder att Sveriges match mot Slovakien imorgon blir en helt avgörande match och att Sverige måste vinna den inom ordinarie speltid.
Per Karl på Radiosporten. Och så tar vi väder. På många håll minskar molnigheten ikväll, men över Svealand väntas regnskurar som under natten kan dra vidare norrut. Imorgon får stora delar av landet molnigt väder, men i Svealand och Götaland kan det bli en del solglimtar. Under eftermiddagen regnskurar över östra Svealand och upp över Norrland. I östra Svealand kan det då även tillfälligt bli blåst. I söder mellan 15 och 20 grader, i norr 9 till 14 grader och i fjällen lägre temperaturer. Producent för den här sändningen var Emil Östman, i studion Alexander Ivanovski. Och nu fortsätter P1-kvällen där vi närmast ska lyssna på radiokorrespondenterna Kina.